till alla er som kanske upplever att det är ganska ofta som era vuxna bara ringer och ber om hjälp. Öva er på det där med att säga nej ifall det känns som att det blir för mycket.
Man får säga också till sina egna barn, nej tack, det går tyvärr
inte. Ja, exakt. Det behöver inte vara svårare än så. Välkommen till ännu en upplaga av relationspodden Norrena och Frans. Och i vår inbox så hittar vi alltid nu som då brev som vi gärna gör avsnitt av. Och så är fallet just den här veckan.
Ja, det var Berta, 57 år, som skrev till oss på det här sättet. Min partner sedan drygt 5 år tillbaka har 3 vuxna barn som är mellan 25 och 30 år. Och de vägrar bli självständiga. Min partner fungerar som deras bank, chaufför, kock, medlare, byggnadsarbetare, barnvakt, psykiater och så vidare. Barnen har nog studerat och så där i teorin flyttat hemifrån, men de varken jobbar eller studerar längre. Och de har dessutom i praktiken flyttat hem tillbaka, den ena med man och barn i släptåg. Min partner håller barnen med bilar, bostäder och mat. Han är redan inne på husbygge nummer 2 med ett av barnen. Varken min partner eller de här vuxna barnen har så många vänner utöver familjen. Om de åker på något evenemang, då ska alla med och vara tillsammans. Min partner måste vara tillgänglig dygnet runt, både på telefon och om någon ska hämtas från jobb eller dagis. Han jobbar fortfarande enligt de vuxna barnens schema. Om vi 2 har bestämt att åka någonstans på Tumis, då skiter det sig alltid. Antingen ringer telefonen i 1, och om vi är på stugan dyker klanen upp så fort bastun är varm och grillkålen glöder. En orsak till att det kan ha blivit så här galet är säkert att skilsmässan mellan min partner och hans exfru var dramatisk och att bägge parter då försökte göra allt för barnen för att vinna deras gunst. Men de är ju för fan vuxna nu och det har gått 10 år sedan den här skilsmässan. Mitt förhållande till partners barn är sakligt. Vi diskuterar hövligt när vi träffas men inget utöver det. Ett av barnen har ganska demonstrativt visat att jag inte hör till familjen. Jag har ju egna fullvuxna barn som jobbar, har familj och eget hem och vi träffas 2-3 gånger i månaden och vi rings ibland. Det är mer normalt enligt mig. Min partner och jag har pratat om att flytta ihop när vi går i pension, men jag har mina dubier. Jag tänker definitivt inte hoppa på den här karusellen. Vad tycker ni och andra? Ska jag dumpa hela skiten eller ska jag fortsätta som hittills?
Det undrar Berta, 57. Ja, vi har ju våra tankar kring det här, men framförallt så har alla ni där ute en massa tankar och tips och råd och erfarenheter att dela med er av till Berta.
Jag tror vi fick in 30 svar på det här brevet. Det är ganska mycket alltså. Så absolut väckte det här ju känslor. Och det här är nu verkligen en sån här. Ska vi göra så här att nu tar vi uppställning och så tar vi team, jag håller med Berta om ni ställer er vid ribbstolarna där borta. Och ni som säger Berta saknar totalt empati, man ska hjälpa sina barn, ni ställer er där vid korribåställningen. Sådär, bra. Så det är ganska tomt här i mitten, inser jag.
Ja,
här kan Hanna och jag stå.
Ja, vi kan stå här och försöka hålla ordning i salen. Sådär tills vidare.
Den här visselpipa också.
Ja, nej, men alltså, det är ju förstås ett ganska sån här karikerat läge det här tycker jag överlag. Att den här Bertas partner, han har gått liksom all in för att vara jourhavande medmänniska. Och jag kan förstå det här med att man efter en skilsmässa lite tävlar om vem som är den bättre föräldern. Men sen har nog den här partnern fastnat i det här mönstret. Och de har blivit i en sån här klump, ett sån här kluster. De lever i en symbios som kanske inte, eller som går lite till överdrift. Ja,
det finns en gräns där någonstans mellan att vara hjälpsam och att bli utnyttjad.
Ja.
Och jag skulle säga att, det här är ju Bertas beskrivning av läget förstås, men jag tycker nog att det lite luktar här nu som att man utnyttjar snälla pappa som kanske ännu också har lite dåligt samvete över att familjen splittrades där för 10 år sedan.
Ja.
Men jag har också mycket åsikter, men jag ska kanske hålla lite inne med dem och så ska vi kunna ta och dyka ner i vad publiken har ansett om dessa. Och vi skulle kanske kunna börja med dem som känner igen sig i Bertas beskrivning.
Camilla, 58, skriver att jag är i precis samma situation. Jag är särbo sedan 4 år och han har 2 vuxna döttrar som båda är över 30 och han försörjer dem helt. Mina 3 barn är självgående och har jobb och barn. Jag har sagt till honom att så länge han inte stryper pengaflödet till döttrarna så fortsätter de att sitta på häcken. Vi kan inte prata om det här, för han tystnar. Och det här är ett stort skav i relationen. För jag, som vill känna min partner på alla plan, kan inte förstå varför han gör barnen en sån otjänst genom att ge dem pengar. Han gör dem till drönare.
Det är ju en poäng i det där kanske, att ibland är man så ivrig att hjälpa att man egentligen hjälper mera i slutändan. Mm. Att om man alltid ger barnen full service också efter det att de har blivit vuxna och borde flytta hemifrån och borde bli självständiga. Om man fortsätter då att jag kan fixa det här med elavtal och hemförsäkring och allt sånt här, så blir de ju ganska handfallna. För i något skede så kommer de ju att behöva göra det här själv.
Ja.
Men här har vi två andra, här har vi till exempel Fajandin 33 som skriver: de här barnen har guldskeden för långt upp där bak. Med vänlig hälsning, självständig man på 33 år. Och sen har vi också signaturen 60 år med 15-årig son som skriver: det här är ju helt klart över alla gränser. Om inte den här pappan säger nej, kommer detta att fortsätta in absurdum. Jag skulle aldrig som partner godta ett sådant här beteende. Sen hade vi också några som hörde av sig med lite så här kanske nyanserade kommentarer som kan vara bra att ta, tycker jag, Renzo här i början.
Mm. Janne 20 skriver att det här kanske inte är relevant i Bertas eller andras fall, men en hel del unga vuxna har helt enkelt inte någon väg att ta sig ut i livet. Det finns inga jobb, inte ens fast man utbildat sig. Och då är det inte så lätt att skaffa bostad eller hus heller. Och lägg där till psykisk ohälsa som har exploderat bland unga personer.
Ja, det där håller jag faktiskt med om. För nu var ni ju många som skrev, och jag tycker att i ganska många brev, i synnerhet sådana från snäppet äldre poddlyssnare, så är tonen ganska hård med det där. Man ska klara sig själv, för det gjorde vi också när vi var unga.
Ja.
Och där tänker jag att man måste ha en viss förståelse ändå för att tiderna har förändrats. Och går vi tillbaka 50 år i tiden, så var det ju ganska långt så att om du studerade någonting så kunde du lita på att du fick ett jobb sen också. Och just nu är det ju ganska eländigt. Det är många högutbildade människor som inte hittar lämpliga jobb. Mm. Och att det där är väldigt knivigt. Och jag som själv nu har ett barn som ska börja studera konstaterar ju att det där studiestödet, det räcker nog inte någon vart.
Nej.
Att det, när jag studerade så fick jag det faktiskt ganska bra att gå runt. Att inte levde jag ju rikt och furstligt, men det är ganska jämnt ut och det är inte alls den verklighet som mina barn kommer att leva i. Så jag tycker att där måste man kanske ha en viss förståelse. Jag tycker Janne 20 har en ytterst bra poäng här, att man måste också förstå att det är inte så himla lätt, och att barn som ännu behöver hjälp av sina föräldrar är inte automatiskt slashasar eller drönare, utan Nej. Det är faktiskt svårt att få det att gå ihop.
Ja, om du är 20 kan jag förstå det, men inte som Camilla här skrev att hennes partners döttrar är över 30 och blir försörjda. Det tycker jag liksom, att i något skede måste man ju bara börja ta något ansvar och ta något jobb. Att inte kan du försörja en vuxen människa liksom i all evighet. Att då är det ju nog liksom att utnyttja folk.
Och jag håller helt med här, men här kommer en liten brasklapp till från Kjell 59 som skriver så här: det är ju inte alltid så enkelt. Jag har en son som är helt självgående och en annan som gör sitt bästa, men han har också lidit av depressioner med mera. Så visst gör jag vad jag kan för honom och hoppas ju att han en dag ska klara sig själv. Jag tycker det där också är en bra poäng. Jag menar, givetvis, om ett barn blir deprimerat, ett vuxet barn är deprimerat eller har blivit arbetslöst eller lurat eller någonting och inte liksom ha slappa och slöa men ändå hamna i knipa, nu ska jag ju som förälder givetvis flytta hem då. Jag menar, vi löser det på något sätt, men det tycker jag också är en annan sak.
Ja, det är en helt annan sak, för då handlar det ju inte om ens attityd eller lättja eller någonting, utan då är det ett öde att man har då drabbats av någonting. Så då är det en annan grej, att det är ju samma som att man hjälper en medmänniska i kris. För att om någon har snubblat och brutit benet, så inte går du ju säga att ha, du är din svaga, och så går du förbi.
Nej, precis.
Utan då hjälper du till att få den där på benen och ringa en ambulans.
Men jag tycker att det är bra att vi får de här sakerna nämnda här nu genast i början. Att när vi då pratar om hur självständiga ska vuxna barn vara, så gäller det alltså friska och funktionerande barn som mår bra, men som nu av någon anledning inte riktigt ids klara sig själva.
Ja, och som är vuxna. Ja. Jag tänker det här med den här eviga med att hjärnan är fullt utvecklad först om man är 25. Att jag tänker att en 20-åring så kan faktiskt behöva lite hjälp på traven. Och sådär också emellanåt. Att det, jag tänker som en vuxen, att vet du, så många av de här, så alltså var det både Berta och Camilla som skrev att det är barn som redan har egna barn.
Precis.
Då är du liksom så där supervuxen.
Ja.
Ja.
Senast då borde man ju... När man får barn borde man inte ha en föräldraroll, tänkte jag säga så här klokt.
Ja.
Men du vet kanske, förstår kanske vad jag menar.
Ja, ja.
Då kan man inte mera vara den här lilla stackaren som behöver hjälp med allting. Utom när det gäller slagborrmaskiner, då får man ringa pappa.
Ja, men det gör man. Det gör man för att, men man kan inte behöva kunna allt heller. Alltså, det måste jag säga en sak. Alltså, min pappa hjälper ju mig jättemycket. Och jag använder frist också hans hjälp. Till exempel så var det här i... En dag så var det min dotter skulle till tandläkaren mitt under min sändning. Och då kan jag säga till pappa, skulle du kunna hämta henne från skolan och föra henne till tandläkaren? För det är så pass långt att det är lite bökigt. Det tar hela dagen om man ska få dit med bussen. Och sådana här grejer. Eller att, skulle du hinna gå ut med hunden att det är lite bökigt nu? Men vi bor ju vägg i vägg nästan. Så att jag gör ju nog det där också. Men jag har också sagt åt honom att man får alltid säga nej.
Mm.
Att man måste inte, eller att om du känner att nu orkar jag inte, så orkar du inte, det är helt fine. Då
eller hade
det.
Han planerat något annat så måste han ju kunna få säga det. Att,
absolut.
Nu går det faktiskt inte, för jag är inte hemma.
Ja, exakt.
Och
ja.
Det ska inte vara något konstigt med det. Men jo, jag menar givetvis, och jag har ju också vuxna barn, eller ett vuxet och några som håller på att bli vuxna. Men nu kommer jag ju förstås att fortsätta hjälpa dem i mån av möjlighet. Att det är ju liksom inte riktigt det som det är fråga om här heller. Och mina föräldrar hjälper ju mig en massa. Men ja. Det som du var inne på där, Hanna, det är ju mer fråga om medmänsklighet på något sätt. Men inte skulle jag ju utgå ifrån att allt ska bara fixas för mig, prinsessan Eva.
Nej, nej.
Och jag tror till och med i det skedet när jag flyttade hemifrån så var jag ganska så där ganska fananamma att nu ska jag lära mig. Nu ska jag knäcka koden. Jag hade grym telefonskräck till exempel. Jag hatar att ringa och boka och fixa grejer. Men det var ju bara att bita ihop då och försöka börja ordna upp saker. Sen kan man ju fråga sina föräldrar om råd. Att, hörni, hur funkar det här? Jag förstår inte. Men man ringer och fixar och bokar själv.
Ja, absolut. Jag hade också en sådan stolthet i. För jag fick också lite hjälp ekonomiskt hemifrån under min studietid. Och så jobbade jag lite extra också. Och då sa de att du får det här, men du får inte något mera. Att du får liksom se till att det här räcker till. Och det räckte till med att jag jobbade lite extra och sådant. Och då tyckte jag att det var fint. Men då var det också liksom det att då man har fått det. Jag ska ha haft väldigt svårt för att svälja min stolthet och säga att nu har jag liksom slösat bort alla mina pengar. Att jag har nog varit också ganska ansvarstagande ganska tidigt.
Mm.
Att vi är lite lika på det sättet, du och jag.
Jag skulle säga att vi är båda väldigt självständiga, men vi ryggar inte heller tillbaka för att be om hjälp om det behövs.
Ja.
Att det var där någonstans.
Perfekta och, alltså, människor.
Vi
är
nog, sitter vi här och kliar varandra på ryggen i pur beundran.
Gud vad bra vi är. Och vi var bra då vi var studera.
Och vi var duktiga. Vi var sparsamma.
Ja.
Ja. Ja. Och nu är vi goda mammor.
Ja.
Oj, herre gässen då.
Ja.
Att inte alla bara kan vara så här perfekta som vi.
Ja. Ironi, röda lampor, ironi.
Nej, men nu kommer vi in på ett intressant område, för nu kommer det mothugg till Berta.
Yes, här har mamma 52 skrivit så här. Jag är själv en 52-årig kvinna och jag fungerar som chaufför, bank, psykiater och byggarbetare för mina vuxna barn i åldern 19-25. Och det gör jag jättegärna. För det ger mig glädje och tillfredsställelse att jag har möjlighet och ekonomiska förutsättningar att hjälpa dem. Jag tycker inte att mina barn utnyttjar mig alls, utan jag gör det här på mina egna villkor. Tvärtom så är jag ju egentligen ganska självisk. Jag utnyttjar dem för att få känna mig behövd och som en god människa. Jag ser det här som en win-win-situation. Så nu undrar jag, är det faktiskt ett problem för pappan eller bara för Berta som irriterar sig på olikheterna i den egna och pappans familj och tycker att det egna sättet är det enda rätta? Kan där även finnas lite avundsjuka i bakgrunden för att vara tvungen att dela på uppmärksamheten? Frågar mamma 52.
Ja, det var faktiskt mycket som jag också kan hålla med om i det här. Och nu ska vi kanske också säga det att när jag la ut Bertas brev i den här artikeln som ni kunde kommentera så hade jag ju kortat ner det lite. Så det blev kanske inte riktigt lika nyanserat som här i podden där vi läste upp hela brevet. Så en del av er har reagerat på sånt som Berta nog faktiskt hade skrivit om och så hade jag bara inte tagit med det nu i det sammanhanget. Men jag funderar lite på det här med när man är vuxen själv om, eller ordentligt vuxen då, om man till exempel är 57, och man blir ihop med en annan person och alla har barn, då måste man ju kanske i någon mån förstå att jag kommer inte att nödvändigtvis vara nummer ett i den här personens liv. För det finns barn där ännu. Men när är barnen så stora att de inte mera ska vara nummer ett? Det tycker jag är något jag blev att fundera på här. För att om de alla har flyttat hemifrån, nu kan jag förstå att Berta nu vill ha tumistid med sin kar till exempel. Det är nu inte för mycket begärt. Utan att det dyker upp, hela hans familj som dessutom är lite frostiga mot henne dyker upp och ska vara med.
Mm. Absolut. Vilken superbra fråga. Jag har inte tänkt på det där faktiskt. Jag blev att grunna på det där nu. Att när sker den där switchen? Alltså absolut, jag förstår att Berta är irriterad på det där med att de dyker upp och att man aldrig får ha honom i fred. Eller man har just satt sig ner för att äta. Nej men ser du, nu måste jag få hämta från scouterna för att den och den har blivit sjuk.
Precis.
Att det är klart att man ska bli irriterad på det.
Jo, och jag tycker kanske inte att det är fråga om avundsjuka heller, utan en viss sådan irritation. Men att vi hinner ju aldrig sitta och prata på helgerna, för det kommer alltid någon på besök.
Exakt, ja. Sen den här mamman 52, så jag förstår också jättebra det här med att det är fint att känna sig behövd. Och man får ju en bra feeling också av att hjälpa någon. Och att man kanske känner då att jag, kan det vara lite sådär att man inte nu köper sig till en plats i sina vuxna barns liv, men någonting ditåt.
Kanske mer att man vill skapa sig en naturlig roll i deras liv. Att ja, ni har flyttat hemifrån, ni behöver inte mig, ni klarar er, men det är ändå ganska trevligt om jag kan finnas här och vara en del.
Här är jag, tada!
Lasagne!
Ja, jag vet inte. 19-25 år, jag tycker att det är en ålder då man ännu nog kan behöva hjälpa sina barn lite ifall de behöver det. Ja.
Jo, om de inte, men det här är ju igen det där. Om man känner sig utnyttjad, det är ju inte kul.
Nej, mamma 52 säger att jag känner inte mig utnyttjad alls. Nej, det är bara att go for it då.
Och då är det ju jättebra. Men om det skulle vara så här som nu Berta upplever att barnen behandlar hennes partner, att de i tid och otid ringer och lite kräver att han ska bygga hus och han ska hämta på dagis och han ska laga mat och han ska fixa med, han ska betala bilräkningar och sånt. Frågan är ju att känner han själv sig utnyttjad eller tycker han att det här bara är naturligt? Det vet jag inte, borde vi ju fråga honom.
Mm. På något vis, nu då du räknar upp de här grejerna, så dök det upp en tanke vid mig som jag lägger ut här nu som ett förslag. Att det här med att vet du, hämta på dagis eller hjälpa till med bilbygge och husbygge och sånt här. Att det är ju att hjälpa till, men att betala för sina vuxna barn, det skulle jag inte göra. Vet du, som det här med att betala någons bilräkningar eller köpa en bil åt dem eller betala för deras semesterresa. Eller, nu har de varit på semesterresa så har de inte råd liksom att betala bilen, så då betalar jag den. Liksom. Att skulle de pengarna kunna vara att man inte börjar försörja dem eller liksom hjälpa till för mycket ekonomiskt.
Ja, det där tycker jag också. Alltså, jag reser ju mycket med mina föräldrar och då betalar de gärna. Eller jag vet hur gärna de gör det. Men ja. De håller åtminstone en god bin. Och då är vi ju alla med på den där resan. Att det är ett sätt för oss att umgås. Men en gång i tiden när vi byggde hus och våra pengar tog slut och det rasslade in några räkningar som vi just då inte kunde betala. Då sa min snälla mamma att men jag kan betala, att det är lugnt, att jag fixar det här. Och då tyckte jag att det var jätteviktigt för mig att säga tusen tack att du räddar oss ur den här knipan, men det här är ett lån. Jag vill betala tillbaka de här pengarna till dig. Det är inte meningen att du ska sätta av något arv du har fått av någon släkting på att vi ska få en bastu som vi inte har råd med just nu. Mm. Och jag betalade sen också tillbaka de där pengarna. Det kändes, där var liksom gränsen.
Just det, ja.
Och den kändes på något sätt väldigt naturligt för mig att det här är ju trevligt att bli bjuden på resor och sådär, varför inte? Men å andra sidan, sånt som den där föräldern inte har någon nytta av. Barnet har en fräsig bil.
Mm.
Jag menar, där någonstans skulle gränsen gå för mig.
Ja, eller sen kan man tänka sig att det skulle kunna vara en sån här engångsföreteelse. Om det handlar om en engångsföreteelse så kan man se det som ett förskott på arvet, som ju äldre människor gärna säger. Säger så här att, okay, att mamma betalar för den där bastun som ni inte har råd med just nu som ett förskott på arvet. Vet du, lite sådär för att kringgå det då. Inte för att jag någonsin skulle kringgå något skatter, inte hälsningar bara till myndigheterna där. Men att om det blir som i system att det alltid är och det är en vecka kvar till lön, så är det alltid mamma som måste börja betala på någonting. Mm. Vet du skillnaden där liksom?
Så minns jag också när jag hade flyttat hemifrån. Jag har tänkt så mycket på de här sakerna för att mitt barn håller på att flytta hemifrån. Men jag minns att när jag nu var kanske en 20, så hände det sig ibland att jag och mamma gick på kvällen så där typ till, vad hette det på den tiden? Det fanns inte Prisma då, så det hette Maxi. Mm. Och så gick jag nu där och skulle plocka åt mig någonting. Och så sa hon så där, men nu köper du alla de här, nu köper du liksom det där lite dyrare diskmedlet och köp en parmesanost. Mamma betalar. Mm. Att nu kan du ta av de där lite dyrare grejerna, för nu har mamma spenderbyxorna på.
Ja.
Men det var också, jag menar, det där var jättemycket pengar för mig som studerar, men för min mamma som ju då ännu jobbar och så där, så var ju kanske inte där nu en. Det var liksom ju inte så där att hon slängde Ferrarin över mig. Hon köpte en parmesanost. Men just då kände jag mig jättetacksam och det där kändes jättelyxigt.
Ja, ja.
Så jag är ju helt inne nog på det här med att man ska hjälpa sina barn så länge det hålls inom någon sorts rimlighetsgränser.
Ja, exakt. Ännu ett brev här i samma kategori. Och det här tycker jag är ganska behjärtansvärt faktiskt. Det är Snowchain64 som har skrivit att om ens vuxna barn behöver hjälp och föräldrarna inte har någonting emot att hjälpa, så vad är det för fel då? Tvärtom så är det här ju ett sätt att umgås och föra familjegemenskapen vidare. Jag önskar själv att mina vuxna barn skulle be om hjälp av mig. Jag känner mig värdelös när de inte gör det.
Bra poäng! Alltså, om barnen flyttar hemifrån och aldrig ber en om hjälp alls, då skulle man ju kanske borde klappa sig själv på axeln och säga att det där gjorde jag bra, jag har förberett dem för vuxenlivet och nu klarar de sig själva. Men jag då, vad ska jag göra nu hela tiden?
Ja.
Så det här att få hjälpa lite grann och på rimliga sätt är ju inte någonting negativt.
Nej. Men hesa det för mycket och för lite skämmer allt.
Ja, det är väl det.
Om vi ska dra till med ett litet hippt uttryck.
Mm.
Ja, nej men alltså, jag tror ju också att jag tycker om att känna mig behövd. Jag tycker att det är roligt att hjälpa någon. Ifall någon säger att hej, nu skulle du kunna hjälpa mig med det här. Så tycker jag absolut att jag gärna hjälper till. För man får ju känna sig lite sådär, ja men nu är jag lite viktig och nu kan jag någonting.
Precis, ja, man får ju en liten kick av det där. Men det här, nu gjorde jag någonting bra idag.
Ja.
Jag hjälpte med den där grejen. Ja. Duktiga, ja.
Mm.
Men hur ska nu Berta göra? Nu har hon fått både medhåll och mothugg. Nu går vi in på några brev där jag tycker att ni kanske ändå lite föreslår hur ni skulle agera i den här situationen. Och vi kan då börja med signaturen Jag 40 plus som skriver: spontant tänker jag så här. Det är inte du, Berta, som kan göra någonting alls åt det här. Det är han, din partner. Du kan uppmärksamma honom på problemet, men det är han som behöver bestämma var hans gränser går med hans familj. Och egentligen, om han nu är väldigt välbärgad och barnen kämpar med arbetslöshet eller ohälsa eller någonting sånt, är det inte fint att han vill hjälpa dem? Vem ser på då en närstående lider samtidigt som man själv har ett överflöd? Om det däremot är så att barnen hotar med att gå över till mammans sida om han inte ställer upp, så finns det bara ett ord för det, och det är att han är utnyttjad. Men ifall det är så är det inte heller något Berta kan göra. Det är pappan som måste ställa kraven och ta den här fighten. Du, Berta, kan stötta honom, bygga upp honom, men inte mer. Och prata aldrig illa om de här barnen. Aldrig. Det gör mer skada. Mest åt dig själv. Men jag tycker absolut inte att du ska flytta ihop eller in i den här karusellen. Du har rätt att ställa krav och sätta gränser då det gäller ditt eget liv. Och du kommer att känna dig utnyttjad, misstänker jag. Och relationen till barnen och till honom kommer att gå i kras som resultat.
Mm.
Det var ju ganska konkret och klokt det där.
Det var konkret och klokt. Mycket bra. Lisbeth, 61 år, hon råder så här. Jag skulle definitivt ta en diskussion med partnern om hur ni ser på relationen till era vuxna barn. Det är lätt att tänka att en djup och tät närvaro till de vuxna barnen påverkar tid, energi och ekonomi i relation till andra människor, till exempel då en partner. Har partnern tid för Berta? Kommer han i alla situationer att prioritera de vuxna barnen framom Bertas och hans liv? Jag undrar hur de har klarat att hålla ihop så här långt. Skriver Lisbeth, 61, som tydligen inte skulle ha blivit att titta på det här. Inte.
Nej, och jag tycker också att, no, att kommunicera är ju alltid nyckeln till allt. Och jag håller med den här Jag 40 plus som skrev att det är ju faktiskt den här partnern som måste styra upp det här. Jag tycker ju att han borde sätta gränser eller på något sätt dela upp det här. Jag tycker absolut att han borde respektera det här att Berta vill vara på tumis med honom ibland.
Ja.
Det tycker jag inte är något konstigt. Och så måste han kanske också våga ibland säga nej till barnen. Tyvärr, idag kan jag inte hämta på dagis. Vi har en grej, vi ska göra en sak. Vi är på stugan den här helgen. Vi vill helst vara på tuman hand. Liksom lite göra en sån där markering. Han behöver ju inte alltid säga nej till barnen. Men om han alltid rusar iväg när de ber om hjälp, så då går det ju ut över hans liv med Berta då.
Exakt.
Och jag tycker inte att hon på något sätt är oempatisk och krånglig och avundsjuk eller någonting sånt här. Om hon vill ha gubben för sig själv någon gång.
Mm. Skulle man kunna ha som en sån här tumregel att det som var överenskommet först, så det är det som man prioriterar. Att om nu då Berta och gubben har tänkt att nej, men nu ska vi åka till stugan här, att härliga varma kvällar, att nu får vi dit och vi ska vara på tumis och bara ta det lugnt. Då säger du förälder som har en tendens att alltid passa upp dina barn, säger att nej, nej, att nu ska vi ha liksom, nu är det vuxnas tid. Mm. Nu får ni klara er själva ett tag.
Nu har vi vuxen tid här med Berta.
Vi har vuxen tid här med Berta. Nu får ni klara er själva. Jag tycker också att nu till alla er som kanske upplever att det är ganska ofta som era vuxna barn ringer och ber om hjälp, öva er på det där med att säga nej ifall det känns som att det blir för mycket.
Mm.
Att säga sådär att, vet du, det känns som att det var och varannan dag, att jag kan inte, att jag vill också göra egna planer, att jag säger nu att nu har jag bestämt att vi ska gå på lunch med de här mina gamla jobbkompisar, att jag kan inte hämta idag, för jag vet inte, det kanske blir en lång lunch.
Precis.
Eller ja. Sen kanske jag bara vill gå ut och åka ut till en stor marknad och titta på burkar resten av dagen, att jag kanske inte alls vill springa och hämta på dagis.
Man får säga också till sina egna barn, nej tack, det går tyvärr inte.
Ja, exakt, det behöver inte vara svårare än så.
Och sen en poäng här som också var bra, prata inte illa om de där barnen, det håller jag helt och hållet med om. Att ja. Man ska inte börja bitcha om de här vuxna barnen inför den här maken. Men jag tycker inte heller att maken ska prata illa om Berta. Han kan inte sen gå till barnen och säga att jo hörni, det skulle kanske vara bäst att ni inte kommer till stugan nu den här helgen, för Berta skulle inte vilja att ni kommer. Då blir de ju sura på henne.
Exakt,
och det är ju
ja.
Han som måste ha ryggrad nog att sätta upp de här gränserna. Det är ju han som är spindeln i nätet här.
Absolut, ja. Ja, inte sätta det, att för hon har det svårt som det är.
Ja.
Hon behöver inte alls något mer som skulle kunna sänka henne liksom i de här barnens ögon.
Ja, precis. Man måste säga, den här helgen passade tyvärr inte att ni kommer till stugan. Punkt.
Ja.
Och inte sätta det på henne på något sätt.
Exakt.
Men det som ju många nu funderar på, ska Berta och hennes partner flytta ihop eller inte? Och det är jättemånga som har sagt nej, gör absolut inte det. Till exempel mormor 80 säger så här. Berta 57, du ska behålla din egen bostad. Det är det enda rådet jag kan ge dig. Din partner trivs med att känna sig behövd och han vill göra allt för att barnen och deras familj ska ha det bra. Jag tror inte att han känner sig utnyttjad. Men det blir förstås inte så mycket tid över för dig. Det betyder inte att han skulle tycka mindre om dig. Men du ska inte bli beroende av din partner och du ska inte skippa dina väninnor och sånt. Det blir en ändring när barnbarnen kommer i övre tonåren. Tro mig, jag vet.
Just det. Det är bra att man får lite perspektiv över generationsgränser. Att ja, men vet du, det där är en fas. Mormor och 80, det där går över. Det kommer
att lugna
ner sig. Men
det är säkert helt sant, för jag tänker det där. När barnbarnen kommer i övre tonåren, då behöver de inte sina föräldrar. Och då behöver de där föräldrarna inte sina föräldrar.
Ja.
Så då blir alla så där grymt självständiga helt plötsligt. Och sen dessutom måste de här barnen måste börja serva på barnbarnen. Precis som Bertas man har servat på sina barn.
Ja.
Så det går vidare.
Ja.
Så när man är 80, då blir det chill. Skönt att veta.
Okej, okay, no, men vi väntar på det. Ja. Då lugnar det ner sig. Då får man ha sina pengar och sin tid för sig själv.
Yes! Åh, vad skönt.
Ja. Vi ska ta oss summera veckans avsnitt av Relationspodden med ett brev som vi den här gången har valt i veckans brev. Och det kommer från signaturen Love Revolution 39.
Det är en skillnad mellan att vara stöttande och att vara en enabler, eller en möjliggörare. Föräldrarna kommer inte alltid att finnas där och det är en helt naturlig del av livet. Att uppmuntra vuxna barn att bli mer självständiga, det är viktigt för barnens skull. Föräldrarna blir gamla, kanske sjuka och någon dag går de ju bort. Då blir det en ännu större chock nu när pappa inte längre kan komma farande och hjälpa dig med allt sammans. Att gå och dras med dåligt samvete och köpa sina barns kärlek efter en skilsmässa, det är sorgligt. Och jag skulle innerligt hoppas att barnen inte medvetet utnyttjar situationen utan har lite mer förståelse och kärlek till sina föräldrar än vad de kan få ut av dem. Annars kanske de borde försöka sig på det som kallas empati. Det kommer inte naturligt för alla, men för de flesta går det att lära sig. Jag hoppas ju att mina föräldrar inte ska dö inom den närmaste framtiden, men rent praktiskt har jag börjat hitta andra alternativ än att alltid behöva fråga mamma eller pappa, även om min pappa nog gärna skulle ställa upp. Men han börjar ju bli gammal och han har dessutom en sjuk fru som nu också behöver honom. Han ska få leva sitt eget liv, tycker jag. Det tycker jag pappan i den här situationen förtjänar också. Han ska inte behöva sitta fast i en skilsmässa resten av livet. Det är nog dags att börja leva i nuet, speciellt när det nu finns någon som gärna skulle vilja göra det tillsammans med honom, men inte vill dras ner av att hamna på tredje plats till exfrun och barnens krav. Skriver Love Revolution 39.
Det här är så bra, och jag tycker också att det här är en bra... Nu kommer här en liten sån här... Hallå, varningsflagga för den här pappan också som sätter all sin tid och energi på de där barnen. Det kan hända att Berta och andra Bertor och herremän ute i världen helt enkelt tröttnar på att hamna längst ner på prioriteringslistan. Jag tycker att det är en bra poäng att komma ihåg också, att om du bara håller på att håsa med de där barnen hela tiden så kanske inte någon partner orkar med dig något mera som inte får någon uppmärksamhet.
Nej. Precis, och då blir man sen ensam istället. Och då tänker jag också med de här barnen, som Bertas partners barn, som är lite frostiga mot henne och kanske lite till och med försöker markera att hon inte hör till familjen. Tänk nu lite på pappa där också. Han har skilt sig för 10 år sedan, han är jättesnäll med er, han hjälper er med allt. Men en dag kommer han ju att bli ensam om ni fortsätter att försöka putta bort hans nya flickvänner.
Ja, om ni fortsätter att lägga beslag på precis all hans lediga tid. Jag tror att det här är någonting som vi alla behöver fundera på, att om vi är sådana som gärna tar hjälp av våra föräldrar, att hur mycket tid tar vi, vad är rättat och vettigt liksom och rimligt att förvänta sig. Och sen också att inte förvänta sig att de alltid ska ställa upp. Jag tror att speciellt föräldrar som fortfarande är i arbetslivet, de har ju fullt upp som det.
Mm.
Att man liksom lite tänker efter där också. Och sen att man inte ska se sina föräldrar som en bankautomat. De har ju jobbat för sina pengar. Det är ju inte mina pengar.
Nej, så tänker jag ju också.
Ja.
Men ja, för att summera, lite mera empati är ju alltid hälsosamt. Men sen också lite mera ryggrad och förmågan att våga säga nej ibland.
Ja, sätta lite gränser och sen hålla sig vid dem. Och man behöver inte vara så där att nu tänker jag inte hjälpa er mer, nu får ni klara er själva.
Ja.
Att det är ju inte så.
Du är 18 år och en dag, nu ska du ut.
Ja, ut härifrån. Ja, men då kan det vara så där att älskling, du är 31 år gammal, du har 2 barn. Jag kan inte hämta dem på dagis varje dag.
Mm.
Jag kan hämta måndag och torsdag, men resten av dagarna så du ska ju kolla med din arbetsgivare. Det finns ju ensamstående föräldrar som också får det löst. Ni får fundera ut någonting. Jag kan inte binda upp mig varje dag med att hämta på dagis.
Nej. Och jobbar man inom en bransch där man ska vara jour, så får man ju lönepåslag för det.
Exakt.
Men det får inte faffa.
Nej, precis. Ja, och sen också att får du mycket hjälp av dina föräldrar så kom ihåg att säga tack. Ja. Ibland kan det vara så där, vet jag tittar på min pappa emellan också, att han har varit och för, ja men jag kan föra det här rosket dit i avskärmningsplatsen så där. Men tack snälla, tack för hjälpen. Tack att du alltid gör det där. Vet du, att kom ihåg. Ja, jag skulle ändå dit.
Sådär pappamullrande.
Ja. Ja, men att komma ihåg att visa den där tacksamheten också för all den hjälp som du faktiskt får, oberoende hur gammal din förälder är.